Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 220. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God eftermiddag på er.
God eftermiddag.
Solig eftermiddag.
Klockan när vi spelar in detta är snart 13.30, tisdagen den 25 augusti. Max, du kommer direkt från MFFs träning. Och då tänker jag att det är lika bra att börja i den änden, det vill säga läget, transferläget. Det har ju hänt en hel del här i under de senaste, vad ska vi säga, 48 timmarna.
Man kan ju säga,
vad är senaste?
Ja. Nej, men man kan ju säga det är glädjande då att vi media får vara på vissa öppna träningar nu. Och idag var en sån och det blev en sån där riktig gammal klassiker som Daniel Andersson vandrade runt på planen och pratade i sitt telefon hela tiden. Så man förstår att det är sista transferdagen in till Sverige och det händer ju mycket i. Naturligtvis utåt kan det ske saker och han bekräftade ju då efter träningen att Fouad Batchirou är iväg och besöker en annan klubb. Så det är ju det vi vet i detta.
Ja, det är alltså.
Ja, då kan man ju säga att då vet man att det är klart och att det är han och skriver på för en klubb som förmodligen heter Nottingham. Det säger ju i alla fall France Football att han ska skriva ett tvåårsavtal med dem. Under träningen blev det också klart att Hugo Andersson lämnas ut till Håbro i Danmark. Och det är ju lite intressant eftersom det var där Arne Lachmel Hodgkiss utvecklades väldigt mycket i fjol.
Med den lilla skillnaden att Håbro nu spelar en division under.
Precis, vilket Daniel också påpekade att det var inte riktigt lika bra kanske, men nästan. Mm. Och det var också klart att Patrick Reed, som hittills har varit assisterande fystränare, numera är fystränare permanent, Ben Rosens efterträdare från den 1 september. Så att det är ju MFF egentligen att vandra vidare på exakt samma väg, kan man väl uttrycka det. Mm. Dessutom gjorde då Daniel Andersson en liten antydan om att det skulle kunna hända något mer. Och det är svårt för oss att prata om detta nu, men att det skulle kunna hända någonting på väg in. Så är det, sa han i alla fall.
Hur var frågan?
Kan det hända något in? Så är det, svarade
han. Så är det.
Mm. Han har inte stängt händelsedörren.
Nej. Så att när ni lyssnar på detta så kan det ha skett förändringar i detta eftersom det är sista dagen. Också så att Romain Gall förmodligen lånas ut till Örebro. Han har tydligen inte fått någon tid eller väldigt lite speltid i Stabäck. Och man vill gå vidare då med en annan lösning. Så där är mycket på gång, kan man väl lugnt säga. Ska vi då dessutom prata om hur det ser ut på träningen, så dök plötsligt Johan Dahlin upp under träningen och började köra lite på egen hand med Jonny Fedel. Ola Toivonen.
Såg han överhängd ut i överkroppen?
När han började träna ut boxningar i början så gjorde han det bara med vänster hand. Jag vet inte om man ska tolka det. Okay. Jag hann inte titta så mycket sen. Ola Toivonen körde rehabträning med fysioteamet med boll. Men på egen hand. Vilket för mig tyder på att han är inte spelklar på torsdag. Kanske knappast på söndag heller. Det kan väl vara ett gränsfall i alla fall. Sen var det vissa spelare som inte var ute och tränade. Ni hör att det är sprudlar bara för man har fått se en träning. Men det är inte så konstigt att vissa inte var ute. Det är de som har spelat 90 minuter i söndags så vilar man ju ofta. Så att Lasse Nilsson var inte ute. Amin Sarr var inte ute till exempel. Sen är det också någon yngre spelare som är på väg till Göteborg från U19-laget. Men det kanske vi inte ska stanna vid här.
Nej, det får väl ge sig efterhand. Det som kan vara värt att prata mer om är ju då Fouad Batchirous övergång till Nottingham Forest. Man undrar ju för det första om han är medveten om den historiska kopplingen mellan
Det är ju faktiskt också en, om man ska göra Hugo Andersson-kopplingen där, så är det ju, finns det ju en Anel Ahmed Hodzic tangent även i Nottingham-övergången. Han kom ju till MFF därifrån.
Just det. Men frågan är ju, om man tittar då på för Malmö FFs del, vad det här, om man bortser från pengar, om man tittar på det sportsliga, vad betyder försäljningen av Bachirou för MFF? Vem ska ersätta honom, både på kort sikt och på lång sikt egentligen?
Känslan är väl att MFF har varit redo för den här dagen ett ganska bra tag. Det kan inte komma som någon chock för dem, och de får ju då, om de nu får de här 7 miljonerna som Expressen uppger att de får, så är det ju liksom, då får de tillbaka vad de gav för Bachirou ungefär, och så får man ju lägga till två stycken Europa League-gruppspel, så att nu har inte han stått för dem ensam på något sätt, men det har varit en väldigt, väldigt bra affär för Malmö FF, och på in i mittfältet har det varit relativt tjockt ändå. Man får faktiskt tänka på att Anders Christiansen har ändå tagit ett steg ner nu de senaste sen Ola Toivonen kom tillbaka. Så Ola Toivonen är ju, man kan inte säga att han är en utpräglad mittfältare, men han är definitivt ingen som enbart är med i anfallsuppsättningen i alla fall. Och det finns ju Rakip där och Bonke, även om Bonke inte är någon Bachirou. Och så Mojanic finns väl också där under. De har inte fått så många chanser i år, för att inte säga någon.
Ja, det är min känsla är ju bara att ha sett de senaste matcherna att jag tror att Bachirou kommer att saknas väldigt mycket i laget faktiskt. Mm. Han hade ju en väldigt dålig start på allsvenskan, skadad, och sen så, ja, han slog ju bort så mycket passningar så det var helt makalöst. Men jag tycker att han har varit en väldigt avgörande ingrediens i de senaste matcherna, och ser inte riktigt någon spelare som kan motsvara, alltså, den här tryggheten i passningsspelet men med finess. Alltså Oskar Lewicki är inte riktigt den spelaren, även om han kan stundtals kan vara det. Adal Akip är mer än djupledsspelare. Mm. Så att, alltså Malmö kommer ju att lösa det, det är ingen fara så. Men jag tror att det blir ett större avbräck än vad många tror. Och just att man tittar för mycket på de här dåliga allsvenska matcherna tidigare i sommar. Man ska, komma, ska man lyfta en match så är det ju Besiktas borta, Fredrik, där borde jag vara. Där Bachirou var fullständigt magisk. Men han är en väldigt duktig spelare, och sen måste jag säga att jag kommer sakna honom oerhört mycket i Malmö som människa. Han är en fantastisk personlighet, som liksom en lagspelare ut i fingerspetsarna, om jag uttrycker mig så. Mm.
Ja, det är ju framförallt, alltså, just att kompensera för lägsta nivån, det har man Malmö möjlighet, men att den här Europanivån som Bachirou håller i sina bästa stunder, den finns ju inte på den positionen i Malmö FF just nu. Det är väl bara att erkänna någonstans, för det är ju en högklassig spelare som Malmö tappar förstås, så, men någonstans så hoppas de väl att de ska kunna få den utväxlingen på antingen någon annan i truppen, eller om de skaffar ytterligare en spelare, eller helt enkelt väljer att spela lite annorlunda, vilket kanske ligger närmast till hans just nu då.
Sen just med tanke på Fouads bakgrund och hans personlighet, så tycker jag att han är verkligen väl värd den här möjligheten. Det är ju ändå så här att nu får han ju möjlighet att tjäna stora pengar, om jag uttrycker det så. Han har tagit en bakväg via en liten skotsk klubb till Östersund och sen till Malmö. Och han har ju en bakgrund av att han har en familj, han behöver hjälpa både hemma och i Frankrike där hans mamma bor. Så att kan han få en ordentlig slant in, så är han väldigt väl unnade.
Precis, och är det inte så att han har en skotsk flickvän också?
Även rent fotbollsmässigt skulle jag säga att han är väl värd chansen, just med tanke på hur han har jobbat sig framåt. Och i sina bästa stunder är han ju en spelare på en ännu högre nivå än Malmö FF, absolut.
Mm. Det är spännande att se omställningen till Championship också, som då är, det är ju ganska fysisk liga, även om fler lag i den ligan också vill spela fotboll förstås. Pontus Janssons Brentford är väl ett utmärkt exempel på detta. Så nej, det blir kul att följa hans resa.
Han har ju också spelat i Skottland tidigare, så att han är ändå, har ju en viss vana vid
det var en av den
typen av spel. Man kan ju säga att skotska ligan och Championship har ju mer gemensamt än Premier League och Championship.
Sant.
Då så,
Hugo, ska vi säga något mer om spelare? Så Hugo Anderssons utlåning till Hobro, det är ju en win-win för alla. Han har ju inte varit i närheten av att speltid i Malmö FF i sommar. Och det är ju frågan liksom om han kan göra som andra och höja sig till den nivån eller han måste söka sig vidare sen. Det känns lite grann som man kan få ett svar lite längre fram nu.
Det är ju tydligt också med Rasmus Bengtsson nu, den sista mittbacken där på väg tillbaka också, så blir det ju chansen att det spel ökar ju faktiskt inte. Det säger ju någonting att han inte har fått chansen trots de mittbackskadorna som har funnits i truppen.
Om man nu ska titta lite här mot de kommande matcherna, det vill säga Krakowia i Europa League-kvalet på torsdag och Elfsborg på söndag. Vem tror ni kommer att ersätta där? Eller är det olika spelare i de olika matcherna?
Kan ju vara olika spelare i olika matcher. Vi ska komma ihåg också att Bonke in och sen tränar inte för närvarande, så han är ju skadad.
Men Bonke är Bonke, som Jundal Thomasson brukar säga.
Eftersom han inte ens är ute på planen så är det lite svårt att säga att han skulle vara aktuell i alla fall på torsdag. Jag vet också att Malmö har börjat titta närmare på Krakowia, om jag nu uttalar det rätt. Och att man har ansett att ett väldigt fysiskt lag och som håller betydligt högre kvaliteter än vad Malmö har mött i första omgångarna de senaste åren naturligtvis. Så att med tanke på att det bara är en match så gäller det nog att mönstra att dels bästa möjliga lag men också fysik på mittfältet.
Mm. Och just i den aspekten är ju Bonke lite saknad. De behöver någon som tar striden där liksom. Så verkligen, det är ett väldigt storvuxet lag, Krakowia. Jundal Thomasson beskrev deras sätt att spela fotboll som kaosfotboll. Om jag förstod hans danska alldeles rätt där på presskonferensen efter Falkenberg-matchen här. Ja, de gillar väldigt, väldigt farliga fasta situationer då. Och de vill provocera fram fasta situationer också. Det var ju lite det som till exempel, faktum är att MFF har fått öva på det nu i två matcher då mot Mjällby och mot Falkenberg. Kanske framförallt Mjällby.
Det är ganska många lag i Allsvenskan som har det som sin spelidé.
Ja, i alla fall mot MFF. Nej, men jag tycker många lag försöker ju faktiskt spela fotboll, i alla fall om man jämför med för kanske 5 år sedan. Men Mjällby var ju väldigt skickliga på det där, att få fram de här frisparkarna i de lägena de ville ha dem.
Men när vi nu har smugit över här på Krakowia då, kan man säga mer om det här laget?
Det är väl inte så mycket vi vet om det, men det är ett historiskt polsk lag som har haft fram för länge sedan. Men de vann ju kuppen och det är därför de får spela Europa League. De var ju inte i närheten av en topplacering i ligan.
Det lär de inte vara denna säsongen heller.
Nej, de har ju en mycket märklig, det är en väldigt konstig historia och det kan vara så att de bestraffas för någon muthistoria 2003 genom att börja på 5 poäng minus i år. Det kan man väl snacka om en retroaktiv bestraffning.
Det måste ha varit en ordentlig muthistoria.
Ja,
precis. Alltså, ska man dra deras historia lite fort, lite allmänbildande för våra lyssnare?
Det tycker jag är en viktig uppgift.
Det blir lite så här att när man inte får resa till Polen så blir det ju inte riktigt att man kanske berättar historien om klubben. Det hör ju liksom någonstans lite till de här bortamatcherna att det sägs något om staden och det sägs något om klubben. Jag tycker det är en viktig aspekt av Europa-resan att man lär sig någonting om ställena. Och det har väl också varit i MFFs DNA om Erik Persson. De vallade runt spelarna i olika kyrkor och museer förr i tiden, om jag förstått det hela rätt. Men vi börjar titta lite på Krakowia då. Så det är Polens äldsta klubb. Eller i alla fall den äldsta i de delarna som idag är Polen. Förut då, innan andra världskriget, så låg ju landet betydligt längre österut. Jag tror att Polens äldsta klubb egentligen är från Lviv. Eller Lvov som det heter på polska då, som ju är bekant i MFF-kretsar. Det var ju där MFF mötte Shakhtar Donetsk. Kastar vi oss vilt mellan de östeuropeiska orterna här. Precis som Ajax och Tottenham och Bayern München så har Krakowia en ganska stark judisk identitet. Det hade i alla fall inledningsvis. Klubben hade sin storhetsperiod under 1930-talet. Det är då de har vunnit sina titlar allihopa utom en. Men sen då under nazi-okkupationen spelades inte ligan, men sen under kommunistväldet så fick klubben det svårare då, mycket på grund av det judiska påbrott, judiska identiteten och blivit bortdömda och så vidare. till exempel som den rivaliteten som finns med Wisla Krakow, som stödde någon slags klausul om att ställa ut alla icke-katolska klubbar ur polsk liga fotboll. Detta var på slutet på 30-talet. Och Wisla var också där kommunisternas lag under det kalla kriget, och det föddes en enorm rivalitet mellan klubbarna idag, som lever än idag, och där derbyt kallas för The Holy War, vilket ju har en annan ton än Skånederbyt eller El Vestico, eller vad vi nu kallar dem i Sverige för någonting. Det kan vara ganska brutalt, och fotboll, läktarkulturen i Polen kan också vara ganska brutal. Haft stora problem med huliganism där nere. Lagens arenor ligger inte ens en kilometer från varandra. Wisla är lite populärare i Krakow eftersom de har haft mer framgångar på senare år. Men Krakowia ska vara mer välorganiserad och ha bättre skött och ekonomi nu på senaste. Så de har, rollerna är kanske lite på gång att skifta där. MFF har mött Krakowia en gång förut, 1923 på Malmö IP. Då vann MFF med 2-1. Då var Krakowia bland Europas bättre klubbar faktiskt. Men det var ett tag sedan.
Ja, det var det.
Nu har de inte vunnit.
I princip 100 år sedan.
Ja, men precis. De är som sagt i Europa League då, tack vare den här cup-titeln. Den första på 72 år som de vinner någonting. De har kvalat till Europa League 2016 och 2019 och åkt ut mot makedonskt och slovenskt motstånd redan i första rundan. Dock täta matcher. Om man tittar något på deras trupp, så värvar de i somras den här tysk-spanska anfallaren Marcos Alvarez, som har gjort U20-landskampen för Tyskland. Han gjorde 13 mål i Zweite Bundesliga förra säsongen i Osnabrück, tror jag det var. Och han gjorde både mål och assist i ligapremiären här för Krakowia. Man får väl se som deras stora hot. Och sen har de också en uppmärksamma transfer när de har värvat Rivaldinho, son till legendaren Rivaldo. Det är väldigt mycket surra om hans, om pappan där förstås, men det är, han har en ganska skaplig karriär i rumänska klubbar, inte minst spelade för George Hadjis rumänska klubbar innan han kom, gjort det ganska bra där ändå, så att det finns ju spelare att se upp med, helt klart. Ja. Nu får ni prata om du vill igen.
Tack. Då är det ju så att som då alla säkert känner till, att kvalet avgörs i enkelmöten. Men utöver det och det faktum att det inte är någon publik på plats, så är det också, det är inte de här Europamatcherna, inte som helt vanliga tillställningar, Max. Nej, det är mycket att tänka på.
Det är väldigt mycket att tänka på. Det är alltså ett dokument på över 100 sidor som UEFA har ställt samman ner till väldigt detaljerat. Och det handlar ju dels om att alla spelare ska vara coronatestade innan de kommer till match, det vill säga Malmö har gjort sina tester igår här i stan, medan Krakowia då ska göra dem innan de åker iväg från Polen. Och det där har ju redan ställt till förvecklingar då på annat håll, eftersom lag har haft sådana här intyg med sig att de har varit testade men ändå har visat sig smittade när de har kommit fram till länder, i det här fallet bland annat Färöarna och Schweiz, där man testar folk när de anländer. Så att det finns alltså redan nu ett par, tre VO-matcher för av det skälet att lag har kommit och befunnits smittbärande av corona. Nu har vi inget test i Sverige för inresande. Men däremot så kommer då spelarna att man tar tempen på dem när de kommer till matcharenan, både vid träning och match. Och det kan ju ge indikationer. Skulle någon ha feber så blir det naturligtvis stopp för den spelaren och det kan bli ytterligare tester då. Så det är väldigt mycket runt omkring lagen, och Krakowia har ju mycket rekommendationer i det fallet från UEFA, hur de bör åka chartrat hit, bör äta i separat rum på hotellet där det inte finns någon personal och så vidare. Och på stadion är det då ännu mer strikt, det kommer vara ännu mindre media på matchen. Bollkallarna får inte röra sig hur som helst, stadion är indelat i zoner. Alla måste bära munskydd utom huvudtränare och spelarna naturligtvis då, och spelarna när de värmer upp, och domarteamet på planen. Så att det blir lite mer av Europa verkligen som kommer till Malmö med helt andra förutsättningar. Och det kommer säkert att påverka Malmö FF en del, skulle jag tro. Mer eftersom de andra lagen är vana vid att det är mer rigoröst. För vad jag förstår så innebär det till exempel att om MFF har en samling, vilket man brukar ha någonstans mitt på dagen, och sedan tar sig gemensamt till stadion, så måste de bära munskydd på vägen dit. Sen är det ju det rent sportsliga med enkelmöten som naturligtvis också kommer att påverka. Mm. Både matchbild och uppträdande av spelare kan man misstänka. För det är ju en helt annan nerv när man bara har en match på sig. Och som sagt, detta motståndet är ju en helt annan kaliber än när vi pratar Dritta och Ballymena. Det är liksom inte, det är inte samma verklighet.
När man tittade på Champions League-slutspelet nu så måste jag säga att jag uppskattade det här med enkelmöten. Jag tyckte att det gav en helt annan fart i matcherna. Det blev mer spännande. Och, ja.
UEFA-basen har ju till och med uttryckt att han kan tänka sig en fortsättning med enkelmöten. Men jag misstänker att det kommer att bli ekonomiska ramaskri ut här i klubbarna.
Ja, det finns ju en del tv-matcher man går miste om då. Ja, hälften av dem helt enkelt. Nästan. Inte riktigt med tanke på finalen är ju fortfarande ett enkelmöte. Men jag tycker det har varit nästan lite för mycket prat om det här med att det är så mycket lotteri. Thomas som tog upp inför och andra har tagit upp det innan också. Jag köper inte riktigt det argumentet. Det är såklart annorlunda, men jag vet inte om man kan säga att det är ett lotteri. För är VM ett lotteri? Är EM ett lotteri? Var Bayern Münchens seger i Champions League nu också frukten av ett lotteri? Jag tror man får liksom akta sig lite för den typen av sägningar, för det är lätt att de blir en sanning och att man börjar tänka att ja, vi har alltid den säkerhetslinan och liksom, så att säga, inom situationstecken skylla på då fall man skulle åka ur. Det är ju fortfarande en fotbollsmatch i 90 minuter. Det är egentligen inget konstigt. Det är ju skickligheten som avgör, inte tur. Det enda som har varit tursamt är ju att få hemmaplansfördel. För det har ju verkligen varit en 50-50-lott. Och där hade ju MFF turen på sin sida.
Nej, men det är väl just det här att reparera möjligheten. Jag håller ju med dig att det är inte ett lotteri för den sakens skull. Men du har faktiskt bara halva tiden på dig att vinna nu, om man uttrycker det så. Det är en skillnad. Det ska bli intressant att se om hur mycket det påverkar. Om det är några favoriter som trillar ut eller vad som sker. Där tror jag att just för lag som är favoriter men har låtit i bortamatch kan det nog påverka en del.
Mm. Ja, man har inte sett. Jag kikade igenom kvalet förra veckan till både till Champions League då framförallt. Det var väl inga skrällar där på rak arm vad jag kan komma ihåg just nu. I alla fall det kändes som att det var i de flesta fall de väntade matcherna, väntade utgångarna där.
Nej, nu ska jag inte försvara Djurgården på något sätt, för jag tyckte de gjorde en väldigt blek figur mot Ferencvaros. Men det är klart att för dem hade det varit en ytterligare möjlighet att ha en hemmamatch, eller det hade sett annorlunda ut om de hade spelat hemma kanske.
De kanske får den i Europa Leagues nästa omgång nu då, där de går in.
Vad förväntar ni er rent sportsligt då av den här matchen? Kommer det se ut ungefär som MFFs matcher mot Mjällby och Falkenberg?
Jag tänker att MFF nog inte kommer dominera så mycket som de har dominerat de senaste hemmamatcherna i alla fall. Mot Falkenberg var det ju väldigt ensidigt, så att säga. Och mot Örebro var det också väldigt ensidigt. Men jag tror att Krakowia kommer nog göra det mycket svårare för MFF att skapa chanser. Men det är ju som sagt, jag har ju inte sett Krakowia spela. Det är ju nästan ingen som har det. Och de som har gjort det har ju i sådana fall bara sett en match denna sommaren. Och det de har sett är från en tidigare säsong där det, trots allt, har hänt en del i klubben. Så att det är som sagt, man får ju ta det för vad det är, de här spekulationerna liksom.
Nej, men jag tror att skillnaden kommer ju vara att de har ju ingenting att förlora. Mm. Det är ju, jag tror inte att de går ut och får spela 0-0 och vinna på straffar. Det har jag svårt att tänka mig. Utan de kommer nog att försöka...
Har du? Alltså, om de har scoutat MFF så är alltså, det ju det jag hade satsat på.
Nej, jag tror att vi kan få se ett lag som kommer att störa och försöka attackera. Det var väl lite grann det felet Djurgården gjorde, om man ska säga. Det jag såg av den matchen i alla fall, att de var för försiktiga mot Ferencvaros och så. Krakowia har ju allt att vinna egentligen. Malmö har ju allt att förlora.
Men det där är samtidigt, om man tänker på Europa kvalet förra året, så var det ju man undantar första utflykten till Nordirland. Så var det ju ändå så, sen var det ju i omgång två som det tuffaste motståndet väntade. Sen blev det ju liksom, trappades det ju ner i omgång tre och i playoff.
Mm. Ja, det var ju Domsalle där det verkligen var en balansgång. Det var väl 83 minuten när Rasmus Bengtsson gjorde 3-2 i Malmö.
Så att det liksom är att det är tufft motstånd i omgång ett behöver inte, tar man sig förbi, den behöver inte betyda någonting för den fortsatta kvalet. Nej. Egentligen menar jag.
Nej, det ska man inte när man är sidad.
Det som kan vara lite bekymmersamt för Malmö FF är ju Bachore som är en rutinerad spelare som vi förmodar inte är med. Och jag är rätt övertygad om att Ola Toivonen inte heller spelar med bred erfarenhet från spel ute i Europa. Nu är det många spelare i Malmö som har spelat mycket europeisk fotboll, absolut. Men det är ju den, vad ska vi säga, den rutinen som är väldigt viktig i de här matcherna. Det är tuffare att heta Amin Sar och gå in. Och kanske även Ahmed Hodžić som vi ska komma ihåg inte har spelat Europa-fotboll på det sättet tidigare.
Nej, och jag tror framförallt...
Han gjorde det mot Wolfsburg, ska jag förlåt. Han gjorde det mot Wolfsburg, men det är ju bara de matcherna han har med sig.
Ja, men det är också viktigt för MFF att göra den här matchen till sin egen, tror jag. Som sagt, ett högrest lag i polackerna. Stora spelare, tuffa spelare. Om man tittar på vad Malmö FF kan ställa upp med för centralt mittfält. Om vi säger att Ola Toivonen inte kan spela då, vilket det ju inte verkar som. Så är det ju Anders Christiansen, Oskar Lewicki och kanske då Erdal Rakip. Om jag bara får, liksom, får chansa fram ett tremanna mittfält där. Det är inga spelare som vill ha upp bollen i luften direkt. Så de vill ju ha den längs med marken. Där kommer ju polackerna på alla möjliga sätt vill jag liksom ha upp bollen, så att säga. Där är de ju starkare och tyngre.
Det som jag tycker är ett litet orosmoment där också är ju att Johan Dahlin inte är i spel. Marco Johansson vet jag själv tycker att han är väldigt duktig i luften och det är han väl delvis, men han äger inte sitt straffområde på samma sätt som Johan Dahlin. Och det kommer att bli en tuff utmaning om de är fysiskt stora och starka.
Ska vi då släppa Europaspelet och prata om allsvenskan. Först och främst den senaste matchen, det vill säga 2-1-segern mot Falkenberg, där mycket var bra från Malmö FFs sida. Och ja, vi kan ju egentligen börja där. Vad var det som MFF gjorde bra i den här matchen, Fredrik?
Ja, vad gjorde de bra? De gjorde det, vad ska man säga? De gjorde väl ganska mycket samma som de har gjort i många hemmamatcher i år, tycker jag. De öser på, de pressar högt och hårt. Och istället för att liksom springa in i en anfallsstrategi som kanske stöter på patrull, så har man en större förmåga det här året, tycker jag, att liksom växla anfallsplan och kanske locka upp motståndarna lite så att man inte står som ett handbollsanfall och bara rullar bollen i sidled fram och tillbaka och sen så kommer det ett stillastående inlägg mot ett samlat försvar som ganska enkelt tas undan. Utan om man tittar på båda de här målen som Malmö gjorde då, så är det är ju snabba omställningar. Och där ska ju faktiskt Marco Johansson ha cred. Det tycker inte jag har fått riktigt mycket för Malmö FFs 2-0-mål. Det är en oerhört påpasslig utkast från Marco Johansson som sitter på läppen på Anders Christiansson i mittcirkeln, som direkt kan sätta den vidare till Amin Sar och som får Isak Hesse till en boll och så är det mål.
Jag tänker om man tittar på MFF den senaste tiden överhuvudtaget, så kanske vi inte heller har gett tillräckligt mycket cred. Vi kritiserade i början av säsongen, allsvenska säsongen, av att Jon Dahl Tomassons spelprincip, att vi hade svårt att se dem och så vidare, och att anfallsspelet stod stilla. Jag tycker rent generellt så är det ju en helt annan rörlighet i laget nu, och man ser att det här med frihet under ansvar, spelarna får använda sin fantasi väldigt mycket där framme. Och alltså på något sätt så matchen mot Falkenberg, det borde ju blivit 4-0, och det är kanske lite utåt, två stolp insida och en ribbträff och målvakt som gör någon bra räddning. Det här var ju en match som de dominerade väldigt, väldigt kraftigt egentligen. Och så generellt sett med vissa dipp fortfarande kanske, så är det ju så att nu tycker jag man ser att Malmö utnyttjar de individuella kvaliteterna offensivt till att skapa ett ganska fritt och bra spel.
Det är ju ett annat Malmö FF nu än vad det var i säsongens första tredjedel. eller de åtta första matcherna, någonstans där i alla fall. Det tycker jag, det är stor skillnad. Ja, den kritiken som vi uttryckte då tycker jag var relevant.
Absolut, absolut. Mm. Men jag tror att vi kanske lite senare att generellt att just det här att vända på steken, det har ju hänt väldigt mycket sedan dess.
Oja. Nej, de har ju, allting handlar ju om det, att identifiera sina svagheter och liksom bli bättre. Och det har ju MFF lyckats med på ett väldigt bra sätt.
Ja, det kändes ju som att den här matchen var ju tidigt på säsongen så klagade ju vi och andra på oförmågan att förvalta ett spelövertag. Det blev det ju bara ett måls seger och lite spännande till slut trots allt i den här matchen, men det känns ändå inte som att det var den sortens. Alltså som Max sa, de hade ett ribbskott, en stolpe. Målvakten gjorde ett antal väldigt fina räddningar. Det var ju egentligen bara Amin Sars friläge där avslutet var riktigt dåligt.
Mm. Ja, men precis. Det innebär också.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Så att Malmö skapade mer, hade mer avslut på mål än vad de har haft tidigare. Och det har ju varit ett bekymmer att de inte har träffat målet. Men det känns som att det är mer fantasi. För det enda jag tycker brister fortfarande, det är inläggsspelet som jag tycker är slarvet och lite chansartat fortfarande.
Det hade en liten period där de gick ner i tempo lite grann också. Det är såklart svårt att hålla det där höga tempot när motståndarna gör det svårt. Men vad ska man säga, det var en period mitt i första halvlek där det liksom, de föll ner i lite gamla synder så där, och det blev lite för mycket att man spelade runt bollen bara. Och ville liksom, alla ville känna lite på den och stå och titta, kan man hitta en väg in, och så blir det lite för lättläst och sådär.
Det kändes ju också, om man ska hitta förbättringspotential, som att man stundtals hade lite svårt med uppspelen. Det var väl kanske under samma period där i första halvlek. Och det är möjligt att det löser sig med automatik om Ahmedhodzic är tillbaka. Men ett tag i första halvlek så kändes det som att Falkenberg ganska enkelt kunde låsa MFF långt ner i banan.
Mm. Malmö fick ju visst beröm. Jag tycker att det kändes osäkert med Nilsson och Brorsson tillsammans där bak. Jag är inte riktigt trygg med det. Jag ställer mig lite frågan mot bättre motstånd och det går där. Så kan han komma upp i den kvaliteten han har visat tidigare i sommar, så är det jätteviktigt. Sen tror jag det skulle vara otroligt viktigt om Basmus Bengbaka. Idag tränar han hela träningen i alla fall, men det är väl lång väg fortfarande kanske.
Ser du, Fredrik, om vi nu liksom tar, om man jämför MFF där MFF är nu och MFF i början av säsongen, vad är det som finns kvar att utveckla framför allt?
Allting kan ju alltid bli bättre, men det är speciellt alltså, enskilt moment är det ju ofta att döda matcherna, tycker jag. Det är det stora liksom. Det är fortfarande väldigt mycket uddamålssegrar. Okej, det har varit en period där i sommar det har varit stora segrar, men det har ju ändå Örebro uddamålet, Falkenberg borta uddamålet, speciell match med utvisning i och för sig. Falkenberg hemma uddamålet. Den utvecklingsmöjligheten finns ju. Som Max också säger, så är det ju att inläggsspelet ska funka lite bättre. Det finns exempel på väldigt bra exempel, som till exempel när Sören Rex gör kvitteringen mot Mjällby, tror jag det är, det är kvitteringen mot Mjällby. Då har MFF en period där man snabbt förflyttar boll, och så kommer inlägget ganska fort och Rex blir helt fri in i mitten. Det är ett väldigt bra exempel på inläggsfotboll, och där tror jag man kan Det är en del i spelet man kan utveckla mer. Inte bara att slå inlägg från, som när ytterbacken kommer fram, utan även att hitta liksom väggvägar in. Där är ju till exempel, om man nu ska ta en föregångare och den allra bästa som finns, då kanske Bayern München är en väldig inspirationskälla för hur ytterbackar kan röra sig. Om man tittar på Joshua Kimmich då, som haft ett fantastiskt Champions League-slutspel. Där han tar sig runt på kanten och han även hittar in i mitten. Och, ja. En ytterback kan vara oerhört nyttig för anfallsspelet, inte bara som liksom inläggsläggare.
Vi fick ju i matchen mot Falkenberg också se Felix Beimos återkomst i MFF-tröjan. Lite snudd på övertänd, kan man säga.
Kan man inte säga, va? Han kunde mycket väl blivit utvisad.
Ja. Han fick ju i alla fall en varning det första han gjorde.
13 sekunder.
Ja, det var oerhört snabbt. Och ja, han hade väl några olycksaliga toucher och... hans markeringsspel på sista målet var väl kanske inte 100% heller. Även om Armin Sarr kanske möjligtvis skulle ha den gubben. Det är svårt, som sagt, alltid svårt att veta vem som hur direktiven har gått ut innan där. Men de två gemensamt kan få ta på sig det.
Vi kan säga i
sammanhang. Det hade ju lite likhet och så till vidare. Det målet med Örebros mål. Att det var en inlöpning från vänstersidan som aldrig plockades upp riktigt.
Mm.
Även om löpningarna såg ut på olika sätt, de kom på olika ställen. Men det var ju liksom, upprinnelsen var densamma.
Ja, ska alltid säga så. Det är ju svårt att försvara sig mot lag som kommer på det viset och slår bra inlägg. Så det är, ibland får man också se att det var bra av motståndaren. Det finns ju alltid motståndare där och ibland gör de bra saker också. Man får inte glömma av det.
En parentes vad det gäller högerbackspositionen då, så vi pratade med mig rätt lite grann om Linus Borgström förra gången. Och det är bekräftat nu att det är körtelfeber som han har haft, men han tränade för fullt i vad jag förstår igår, men även idag. Sen, bara jag kände att vi hoppade förbi honom lite snabbt. Det har inte sammanhang med det du frågade, Fredrik. Men Armin Sars match mot Falkenberg tror jag man kanske ibland, vad ska man säga? Man ska lägga den mer på minnet. Jag tycker att vi fick se väldigt mycket av ett genombrott i den matchen faktiskt. Därför det var inte bara enstaka prestationer, utan han var väldigt, väldigt aktiv. Och nu gjorde han inte mål, men han skapar tre stora tillfällen för sig själv. Han har en assist, han har några finter och jag tycker han spelade med ett snäpp större självförtroende i att våga göra saker.
Och det är så, ja, alltså i början, i hans första insatser, då handlade det ju väldigt mycket om hans snabbhet. Möjligheter till djupledsbollar. Men som du säger, Max, det som man fick se mot Falkenberg var ju visar ju på ett mycket större register.
Ja, jag kommer ihåg, jag och kollega Jan Jönsson pratade ett tag om det, vad vi skulle ge för betyg. Jag vet att vi landade i en trea. Det är möjligt att det var lite för snålt om man ser till att han faktiskt har dels assist till andra målet och även med i uppbyggnaden till det första. Men vi landade någonstans i just det att de här missade chanserna någonstans gjorde att det faktiskt blev match av det på slutet. Det är ändå tre högkalibriga chanser. Man får faktiskt inte missa dem i de lägena. Och då del i det här sista målet. Men ser man till helhetsprestationen så är det ju, alltså hans individuella prestationer i matchen, så är de ju, ja, det var ett ytterligare ett steg av det vi har sett innan.
Jag instämmer med hur ni resonerade i betygssättningen. Mm. För det är inte den, utan det är mer utan man ser att här fanns det någonting som för framtiden kan bli väldigt, väldigt bra.
Ja, det finns ju en acceleration och ett driv som påminner lite om Mattias Svanbergs driv också. Just det att man kan accelerera fort med bollen och kan rycka förbi sin gubbe. Så det finns ett internationellt steg där, så att säga.
Sen just vad det gäller avsluten och att han brände, han kanske kan lära lite av Isak Kiese Thelin, för jag är fortfarande kär i den mannens sätt att avsluta. Det är lugn han har när han får bra skottlägen. Det är liksom inte, det är inte 200% på kraft, utan det är ofta väldigt mycket tanke bakom det. Och det var ju målet nu mot Falkenberg igen, ett exempel på, tycker jag.
Mm. Dock har vi den där touchen som man har där innan. Det funkar mot Falkenberg hemma, men det funkar inte om MFF ska nå Europa. Jag tycker det är nästan det liksom, det är mitt enda sånt invändning mot hans säsong hittills, att han borde gjort ännu fler mål.
Ja, men det är väl i det spelet så att säga. Det är mer själva avslutet jag är ute efter, att han är.
Ja, nej, det är ju absolut. Bortsett från att han får straff då. Men det har ju mer med klubbmärket att göra än något annat vad det verkar.
Ja, det kan man liksom inte sätta någon individ på. Det är...
Om vi blickar bortom matchen mot Krakowia, så väntar ju då det som fortfarande är ett allsvenskt toppmöte mellan MFF och Elfsborg på söndag.
Hur många poäng före kan MFF ligga och vi fortfarande kallar det för toppmöte mot två andra?
Nej, precis.
Går gränsen vid 10 poäng eller?
MFF är ju alltså då 7 poäng före Elfsborg. Ytterligare en poäng bakom ligger Häcken och Djurgården, och 2 poäng bakom dem, det vill säga 10 poäng efter MFF, Norrköping och Sirius. Vi pratade ju senast om vilken som var MFFs huvudkonkurrent i den här titeljakten. Då vill jag skruva lite på den frågan och ställa om den nu en omgång senare. Finns det överhuvudtaget någon konkurrent?
Ja, det gör vi ju så länge det inte är avgjort. På framförallt så säger väl det klassiska igen, MFF själva. Nej, men det har vi tjatat om. Men just nu får man väl se Elfsborg som den vassaste konkurrenten. För det kan ju faktiskt vara 4 poäng på söndag kväll som skiljer dem emellan. Däremot de här lagen som är uppe i 10 poäng efter nu. Jag tror aldrig det har historiskt hänt att man har tagit in så många poäng på så pass få matcher som återstår. Eller aldrig, men inte i alla fall i modernare tid. Så att det blir ju färre och färre lag. Jag skulle vilja säga att det är Elfsborg, Djurgården och möjligtvis Häcken som skulle kunna... Norrköping vill jag nu räkna bort nu.
Ja. Mm.
Nej, jag var ganska tidigt ute och deklarerade den här serien som... men det finns liksom... Det är väl just det för att... kanske inte just för att MFF har imponerat sådär. De har imponerat såklart, men det är inte så att... Ja, MFF är så överlägsna så att när serien är avgjord efter 17 omgångar, men det har ju inte varit någon utmanare som har utkristalliserat sig som har visat upp ett spel som man känner det här kan också hålla över 30 omgångar. I den aspekten är ju MFF överlägset.
Det är ganska märkligt hur snabbt det kan smyga iväg till ett sånt här försprång också, för det är ju inte länge sedan. Okej, att de spelar tätt här, men det är inte så länge sedan, det var ett helt annat läge i serien.
Nej.
Det känns ju som att den här det intensiva spelschemat som har varit har ju fått de allsvenska klubbarna kanske mer än vanligt rusta här under sommartransferfönstret. Inte minst de sista dagarna har det varit gott om ett ganska stort inflöde i allsvenskan, ja, och även så att säga på tvären. Från och till allsvenska klubbar. Är det någonting i den här värvningskarusellen eller vad man ska kalla det som sticker ut, tycker ni?
Jag tycker AIKs strategi är oerhört märklig. Alltså, jag blir inte riktigt klok på det. Man går alltså in i en säsong där man ska bygga ett nytt spelsystem och ge Rickard Norling ett nytt kontrakt inför säsongen. Och sen så sparkar man honom då efter, jag kommer inte riktigt ihåg hur många omgångar det var, men hade det varit en vanlig säsong, om man hade kollat på hur många omgångar in det hade varit, så skulle det vara som att man sparkade en tränare i maj ungefär. Det är ju oerhört speciellt, och man har ju inte alls fått den här utväxlingen av tränarbytet. Och då väljer man nu alltså att värva tungt för pengar som man inte nödvändigtvis har. Det är fascinerande.
Känns inte jättelångsiktigt heller, de här värvningarna.
Jag tycker också ett sånt här år som detta är, det må vara viktigt att klara sig kvar i allsvenskan, men med coronatider och bristfälliga ekonomier och rop på statlig hjälp, så känns det lite anmärkningsvärt att AIK kan plocka in så mycket spelare Mm. Och dessutom förmodligen nu med dubbla tränarlöner också här.
Mm. Så sent som idag, så nu verkar det bli klart där med Mikael Lustig under dagen. Det är väl en vettig värvning på många sätt. En spelare som inte är lastgammal direkt. Och så Papagiannopoulos, och det stärker ju upp defensiven ordentligt. Men ja, det är liksom bara... Var kom det ifrån? Och man undrar ju också, hur hade Rickard Norling kunnat göra det med de spelarna till exempel? Alltså det är ju...
Ja. Nej, det känns som desperat och lite märkligt. Mm. Sen har ju Göteborg också värvat... Det känns ju som man håller på att göra en pensionärsklubb där nästan. Jag tycker inte jag det är fel att de tar in rutinerade spelare om de har resurser till det. Så har ju Malmö också gjort tidigare. Men det som jag hängde upp mig på, jag har sett många hänga upp sig på, det är en video som Göteborg la upp i samband med att Sebastian Eriksson värvades. Där man förvisso visar tre mål som man gjorde i IFK Göteborg, men man ska också visa vilken kampspelare han är. Och man visar minst tre situationer som är solklara röda kort. Jag tycker det är ett ganska märkligt sätt att sälja in en ny spelare i laget.
Jag har hållit med om det inte vore för att det var Sebastian Eriksson.
Nej, men det är ett märkligt intryck.
Ja,
alltså,
det är underligt.
Det är grova överfall de visar upp, om jag ska uttrycka mig drastiskt.
Det är lite våldsförhärligande. Ja, det är ändå en ganska meriterad spelare som har vunnit guld med dem. De skulle nog kunna få upp en highlight reel på honom med andra saker. Kanske tacklingar som var regelrätta och bra, för han har ju gjort sådana också.
Jag tycker det blir lite oförskämt mot spelaren och märkligt beteende från klubbens sida faktiskt.
Är det någon av de här Göteborgs hemvändarna, Fredrik, som det finns anledningen att ifrågasätta?
Nej, egentligen inte, va?
Nej, det kan man inte. Mattias Bjärsmyr kanske lite grann. Det var inte så att han var en defensiv klippa senaste vändan. Men betyder nog mycket för omklädningsrummet. Den här gången ska han vara annorlunda. Men jag förstått det som att han kanske inte var toppen i den aspekten senaste vändan heller. Men ska tydligen vara en annan spelare nu som jobbar väldigt mycket med de yngre. Så att, ja, det är svårt. Man har inte den insikten i IFK Göteborg heller just nu. Men Pontus Wernbloom känns ju som en klockren värvning för dem. Det är ju precis vad de behöver. Liksom en kulturbärare som höjer nivån på de flesta aspekter i klubben.
Skulle man kunna tänka sig... Jag formulerar om det här. Jag skulle varit lite orolig för att det är lite för många på en gång.
Mm.
Att bygga upp det senaste guldlaget igen.
Ja, det är lite så. Och det som är kanske lite oroande för IFK Göteborgs aspekt är att det senaste guldlaget har ju några år på nacken. Det var liksom inte 5 år sedan de tog guld. Det är 13 år.
Det är väl lite faran både med Göteborg och AIK, kan jag tycka. Nu är det ju så att Allsvenskan går in i ett lite lugnare skede nu. Och det blir ju ganska snart nu ett landslagsuppehåll. Men som tränare, att få in så många nya spelare på en gång är ju, och i utsatt läge dessutom, är inte helt enkelt.
Mm.
För du måste få det att fungera väldigt snabbt, annars kan det bli stora problem.
Vi har ju också, vilket vi berörde senast eftersom det var på gång då, nu är det klart att Magnus Eriksson återvänder till Djurgården. Det känns ju som en lågriskvärvning. Där vet man vad man får.
Ja, den är ju mycket tryggare. Det är en återvändare. Han är ju en bra ålder. Ja. Jag är helt övertygad om att han kommer kunna göra det bra i Djurgården. Och det är ju en spelare in också. Det förändrar liksom inte hela bilden, om man uttrycker det så.
Är det några andra av de övergångar som har skett som är värda att prata om, tycker du, Fredrik?
Nej.
Nej.
Det är det faktiskt. Jag kan inte komma på någon sån där som har... Alltså det är klart att bottenklubbarna stärker lite på sin sida, men för att Elfsborg skulle kännas verkligen med i den här guldjakten, så man kanske vill ta en någon sån liten, ja, ett rejält namn in där också som andades lite guldambitioner så, men det har inte riktigt det. Det är väl intressant att Hammarby har signat upp Mohamed Tankovic då. Och det säger väl någonting om fotbollsverkligheten just nu, att även om man har gjort sig ett namn på att vinna allsvenska poängligan och så är det inte givet att man kan hitta ett bra alternativ utomlands för det.
Det säger också lite om hans 2020.
Det gör det också.
Intressant i allsvenskan är ju att Ågebo verkar stanna kvar i Mjällby. Det var väl flera som var intresserade av honom. Han kan väl i och för sig försvinna utomlands, men han betyder väldigt mycket för Mjällby. Han hade säkert kunnat göra nytta i många andra allsvenska lag också.
Ja, det man är mest nyfiken på med de här timmarna som är kvar nu är ju den där potentiella värvningen som Daniel Andersson hintade om vad det kan vara för något namn. Då. Man tänker ju, tankarna skenar givetvis iväg till Jimmy Durmaz då. När vi ändå är inne på hemvändardiskussioner då. Men
bygger du de spekulationerna på någonting?
Ja, nej.
Men att han har spelat i Malmö FF tidigare?
Det har ju flörtats mellan Jimmy Durmaz och MFF. Ofta när MFF spelar så är det liksom lite sådana instastories med Jimmy Durmaz när han sitter och tittar på matcherna och sådär. Och de har, som sagt, de har ju kontakt med varandra också. Men det kan ju också vara den här vanliga kontakten som finns med för detta spelare.
Jag säger som Daniel Andersson, så är det.
Är det piggat upp?
Ja. Innan vi slutar så borde vi kanske också beröra lite relaterade saker på ledarsidan. Vi har ju Ben Rosen var vi inne på, men han har ju då flyttat vidare till FC Köpenhamn. Och egentligen två frågor är: vad har han betytt för Malmö FF och vad betyder det nu att han inte längre finns kvar? Max?
Nej, jag tror han har betytt jättemycket. Han har ju varit, man ska komma ihåg att han har varit i klubben i 6,5 år med 5 olika huvudtränare om jag räknar rätt. Så att han är ung och entusiastisk och har infört mycket nya idéer, tror jag. Och också varit väldigt flexibel. Jag menar, alltså skillnaden att vara fystränare under Magnus Persson och Ove Rösler över natt, det är liksom två skilda världar. Men han har ändå anpassat det väldigt väl och verkar ha spelarnas röst. Man har aldrig hört någonting kritiskt eller negativt egentligen. Och då tror jag det är fortsättningen om man tittar framåt, som jag kanske var inne på innan. Så Patrick Reed som då tar över, det är ju ingen vi har haft intervjukontakt med på det sättet. Men
man ska inte förväxlas med den amerikanska golfspelaren med samma namn.
Sant. Men han är ju stöpt i Ben Rosens anda. Så att, det innebär säkert att det kommer att vara ganska sig likt i Malmö FF. Och man har ju god erfarenhet av fystränare. Så hade man velat ha någon ny impuls så kanske man skulle byta helt. Men det tyder bara på att man är väldigt nöjd med hur det är.
Det som också har, det har inte hänt än, men det sägs ju att Andreas Georgsson, tidigare assisterande tränare i MFF, är på väg att flytta i London från Pontus Janssons Brentford till den väsentligt större entiteten Arsenal. Han kommer väl kanske inte att få, jag tänker att han kommer kanske att befinna sig lite längre ner i hierarkin i Arsenal än vad han har gjort i Brentford, men ändå. Intressant.
Ja, att bara kunna sätta det på sitt CV är ju mäktigt och betyder enormt mycket. Man får ju se vilken raketkarriär han har haft de senaste åren. Det har ju inte ens gått 3 år sedan han blev uppflyttad till Malmö FFs A-lag med inriktningen, om jag inte minns helt fel, att han skulle fungera som en länk mellan ungdomsleden och A-laget då. Så det var liksom inte, det var kanske inte den tyngsta rollen på bänken han ens hade. Och sen har det gått väldigt, väldigt fort för honom.
Jag tror det är ett lite svårt val där kanske från att den sportliga framgången och ha en central roll i Brentford, men sen är det ju klart helt andra pengar och ett helt annat förhållande att hamna i en klubb som Arsenal, så det är svårt att tacka nej till det, men jag tror också att han har lite svårt känslomässigt att lämna Brentford faktiskt. Men när uppgifterna verkar ju ganska tydliga i England, så det är väl troligt att han hamnar där.
Och jag tror också det är så här att kallar Arsenal så kommer man. Man tackar svårt inte nej till det.
Nej, för det kan kosta i framtiden det också.
Mm. sista punkten på agendan är det besked som regeringen kom med i slutet på förra veckan. Det vill säga att man förbereder ett förslag där man kan tillåta publik på evenemang från 1 oktober. Det är ju
har inte publik gett... fler än 50 personer ska vi säga.
Ja, precis. Men publik mindre än 50 personer är knappt en publik. Det är mer än ett sällskap. Det har inte sagts mer än så. Folkhälsomyndigheten ska titta mer på detta. Vad skulle ni vilja se komma ut av detta? Vad är rimligt?
Det här är en jättesvår fråga. Jag tycker för det första att idrotten ska vara oerhört ödmjuk och försiktig i sina önskemål. Personligen så hade jag nu tyckt att man kunde hålla på den här 50-gränsen året ut för att inte hamna i tvetydigheter. För vi ska komma ihåg att det här berör inte bara fotboll utan det kommer beröra inomhusidrotter också framöver. Men om vi nu räknar med det som är sagt så är det alltså 2 meters avstånd så innebär det att det är ganska många stolar som ska lämnas tomma. Så jag tror att idrotten måste vara medveten om att det är betydligt mindre tal än vad man kanske har drömt om som kan komma in. Men det är väldigt svårt att säga nu eftersom inte... Men är man bestämd i 2-metersregeln på alla håll och kanter så är det inte kanske bara ett par tusen på stadion här i Malmö.
Det rör ju sig inte direkt om någon vinstverksamhet utan det är ju nästan tvärtom.
Ja. Och det är det egentligen som jag
kostar,
tycker...
Alltså, som sagt, det kostar ju att ha folk på plats som ska se till att allt fungerar och så vidare.
Och det är därför jag har lite svårt att förstå fotbollens rätt aggressiva inställning till att få in mer publik nu. För det kan ju inte ha ekonomiska skäl eftersom även i de mindre klubbarna kommer de här platserna att gå till årskortsinnehavare i stora drag. Jag har svårt att säga att det är stora pengar. Det jag tycker är direkt tråkigt det var jämförelserna med att får man vara så många på Ullared och badstranden så varför får man inte vara så många i fotbollen? På något sätt så ett fel ska inte legitimera att man öppnar för andra fel. Jag tycker bara det viktigaste är att man gör det som är absolut rätt så att vi kan vara så friska och hela som möjligt i det här landet och komma över pandemin. Det tycker jag är prio ett och jag tycker att andra förklaringar blir lite konstiga mellan varven om jag ska vara ärlig.
AIK tog ju ett beslut som är principiellt ganska intressant där man har sagt att oavsett vilket kör man vidare utan publik.
Jag har inte hört om de har stått fast för det nu efter.
Jo, det gjorde de.
Nu även efter?
Ja, det kanske hänger ihop med de sportsliga resultaten. Men det är ju ändå ganska... Det är ju ändå ganska
du menar att de inte kan få ihop så många
som... Nej, men tänk att de kanske inte vill ha dit massa människor som är arga.
Nej, precis.
Nej, men det finns så många bottnar i detta. Vi får se var AIK landar i då. Framförallt får vi se var allting... Var står vi i status om en månad då? Och vad kommer att bli det slutliga beslutet. Man har ju släppt på publik lokalt då upp till 50 personer. Och det kan jag ju känna utan att utan att ha varit ute på någon av de här arenorna så kan det ju kännas väldigt svajigt hur man löser det och om man verkligen viftar bort de 10 följande eller hur det ser ut. Jag kan väl inte säga att jag riktigt litar på klubbarna där, men för att koppla ihop det med Malmö FF så är det faktiskt så att det just idag när vi spelar in detta så har Malmö FF släppt 50 biljetter till sina hemmamatcher, respektive hemmamatcher i damernas division 4 och de tog slut på 4 minuter. Det var alltså gratisbiljetter som gick till årskortsinnehavare som hann först, om jag uttrycker det så. Så att på damsidan kommer det att vara lite publik på de kommande matcherna, om de nu spelar så motståndarna ställer upp. Det senaste budet är ju nu att det blir premiär för MFF Dam i division 4 mot Klågerup i helgen. Och det är det Klågerups hemmamatch så då har inte Malmö tillgång till några biljetter. Men Klågerup har utlovat tidigare att man ska sända den via Facebook om jag har förstått hela rätt. Mm.
Där är det ju... Ja, alltså... De får ju lägga på ett kol där för det känns ju som att vissa lag i den serien har ju snart spelat hälften av sina matcher.
Jo, enligt programmet så ska ju Malmö spela 4 matcher på 9 dagar här inom kort. Men det gäller ju att det verkligen lagen anser sig ha folk att möta dem. Det har ju blivit en väldigt konstig serie där. Med respekt för alla inblandade, för det är inte lätt på den nivån. Och Malmö är ju på en annan nivå egentligen och har en trupp som hade räckt i 2 lag om de hade velat. Men det är klart att det hade varit någonstans kul om det blev en serie och att de fick spela hela serien klart. Och då är det faktiskt så, utan att dra några växlar på det, men den sista seriematchen för damerna ligger den 3 oktober på Eleda stadion. Så teoretiskt skulle det faktiskt kunna bli en match inför större publik, men med en massa frågetecken kring, eftersom det är en lokal match och den då inte innefattas av elitfotbollsreglerna om att släppa in en större publik. Men Malmö skulle ju ha kapaciteten och möjligheten kanske att bygga upp en organisation som skulle kunna lösa det. Vi får väl se. Mm.
Då skulle jag bara innan vi slutar vilja avkräva er ett tips vad gäller matchen mellan Malmö FF och Krakowia. Hur kommer det att gå?
2-1 till MFF efter förlängning.
Ja, vad ska man tippa? Den tog du mig på sängen. Jag har inte riktigt tänkt i de banorna. Jag tror också att det blir väldigt tufft. 1-1 och avgörande på straffar.
Okej.
Okay. Och så lämnar jag det fritt efter det.
Ja.
Men mest för att markera att jag tror det här blir mycket tuffare än vad många tror.
Ja.
Sen har jag fel för i det avseendet. Men...
Ja, vi får se. Mm.
Du då?
Jag tror att det blir 2-0 till Malmö.
Till Krakowia?
Nej. Då så säger vi så för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 220 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Tack för dig.
Hej hej.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.